Frågan, vad är det som är viktigast? Vi förstår ju att människor ställs ibland inför ultimatum i sin tro. För oss kanske det inte är så, men vi måste ändå välja. Och ibland är det svåra val när vi måste välja mellan, ska jag vara lojal mot det eller det? Ska jag lyda lagen eller inte? Måste jag underordna mig när de gör fel, när de lär oss fel? Och ni vet, till slut kan det bli ett dilemma. Kristna kläms ofta i konflikter mellan olika. I Syrien är det uppenbart att kristna beskylls för att vara lojala med regimen. Men det är, problemet är att de vill inte kriga på någon sida. De vill liksom, vi är kristna, vi behöver inte ta ställning. Vi måste inte vara med den eller den. Och då blir alla mot dem. Regimen är de redan liksom klassade av att de är andra klassens medborgare. Men de är ändå inte med och krigar mot regimen. Och då blir det ett problem från andra hållet. Och det här är kanske för oss också lite så här ibland att hur ska jag förhålla mig? Ni vet, det finns nationalism. Det kan vara bra att man älskar Sverige, men det kanske inte är bra om det går ut över andra. Det kanske är bra att man tänker globalisering, alltså hela världen är viktig. Men det kanske inte är bra när det går ut över saker som är viktiga för oss som människor här. Och ibland så vet ni att det är motstridiga saker som sker. Kolla nyheterna så märker ni det. Oj, oj, oj. Och miljöhotet, vad gör vi med det? Är det liksom, är våran dröm att vi ska få ordning på det här genom att vi fattar de här besluten i Sverige? Eller har vi en större tanke om miljön? Vad tänker vi om framtiden egentligen? Vad tänker vi om friheten för oss? Vilken frihet är det som är viktigast? Vad säger vi nu om covidpass? Måste vi ha det? Ska vi gå med på det eller inte? Till slut kanske det blir också att vi ställer frågan, ska vi ta emot märke på kroppen som Bibeln till och med talar om? Hur förhåller vi oss till det när den dagen dyker upp? Kanske förr eller senare. Kontroll och vilket rike är det som styr? Och det är så viktigt för mig att påminnas om att Jesus säger någonting. Han säger, var beredd. Han säger, förbered er på att det kan bli det och det och det som händer. Han talar till exempel i Matteus 24 om tidens slut. Och då säger han, se till att ni inte blir rädda, skrämda. Och han säger också, se till att ni inte blir lurade, bedragna. Det är två olika håll som fienden kommer ifrån. Våra förföljda syskon upplever ofta att de blir hotade, skrämda. För att han kommer uppträda som ett rytande lejon, fiende. Medan många i vår kultur eller vårt sammanhang, vi blir ju kanske istället lurade. Fienden uppträder ibland som ljusets ängel, står det. Och Jesus säger, se till att ni inte blir bedragna. En kinesisk ledare sa så här, ni i väst, ni blir inte förföljda, ni blir förförda. Vi blir lurade kanske att tillbe mammon, så att säga, för att använda en bibliskt uttryck. Eller med andra ord, vi lutar oss så mycket mot ekonomisk trygghet att vi glömmer bort hur beroende vi är av Gud. Och Kinas kristna säger idag, det största hotet mot oss är inte kommunistregimen, för det har vi haft hela tiden. Det är inget stort problem för våran tro. Det stora problemet är att så många kristna kineser har fått det bättre ekonomiskt så att man inte är lika beroende av Gud längre. Och det här är ju allvarligt om vi tänker på oss. När vi kom, församlingarna bildades, när bönehusen byggdes, då var kristna ofta dåligt ställt ekonomiskt. Vi var mycket sämre, fattigare, allting. Ändå gjorde Gud stora saker och vi var beroende av honom. Hur har det blivit egentligen? Vi kanske håller på att bli lurade. Så fienden är bra att känna hans strategi, hur han arbetar. I de här berättelserna om förföljda kristna är det så tydligt att han försöker på olika sätt förstöra kristna sammanhållningen och deras samhälle. I Johannes 18 så läser vi, tror du vi kan få ordning på den? En text där. Och det här är en av texterna för söndagen. Och det är Jesus som möter Pontius Pilatus i Johannes evangelium 18. Och då vet vi att han är anklagad av judiska ledare. De religiösa ledarna vill ha bort Jesus med hjälp av regimen som kan fatta beslut om dödsstraff. De går till Pontius Pilatus för det är han som kan säga det är okej, ni kan korsfästa honom. Det är han som bestämmer. Och när Jesus talar med Pontius Pilatus så märker vi det är någonting som han inte förstår. Han säger, vad har du gjort, säger han till Jesus. Vad är det som du har gjort som är så allvarligt? Han förstår inte varför de hatar honom så mycket. Och då säger Jesus, ja, om mina efterföljare hade velat kämpa för att jag skulle leva och att jag skulle få makten, då skulle de ta till vapen, men det gör de ju inte. Ja, en gjorde det ett tag, det var ju Simon Petrus, han högg örat, men då sa Jesus till honom på skarpen att den som tar upp ett svärd, han kommer också möta svärd. Den som kommer med våld och försöker vinna över det onda med våld kommer själv att drabbas. Det är det Jesus säger. Så han säger egentligen, ner med vapnet. Men han säger, mitt rike är inte av denna världen, säger han. Mitt rike är inte av denna världen. Hade mitt rike varit av den här världen så skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt de judiska ledarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. I Timmerstalen när jag var pastor så fanns det en tavla och den här minns jag så väl inne i vår församlingsvåning. Och det var en ritad enkel törnekrona. Och så stod bara den här raden. Mitt rike är inte av denna världen. Och det är så bra att du och jag påminner oss om vem Jesus är. Han är kung. Men han är kung för ett annat rike som inte är av denna världen. Jesus regerar i hjärtan. När Pilatus säger då, du är alltså kung. Så svarar Jesus, du själv säger att jag är kung. Därför är jag född och därför har jag kommit till den här världen för att vittna om sanningen. Var en som är av sanningen lyssnar till min röst. Pilatus sa till honom, vad är sanning? Vad är sanning? Ja, när vi märker hur Jesus svarar så är det som att han står över det här som Pontius Pilatus. Pilatus säger ju, förstår du inte att jag har makt? Jag kan frige dig. Ja, det är jag som har makten över dig. Då säger Jesus, du skulle inte ha någon makt om inte du hade fått den från ovan. Alltså han höjer sig över allt som händer. Hur än det ser ut som att fienden regerar så är Jesus höjd över det. Inför den som har den högsta makten så kan han säga, du skulle inte ha någon makt. Ja, men vad är det du har gjort då? Jo, Jesus har visat vad hans rike gör. För i allt han sa, allt han gjorde och framför allt genom hans död och uppståndelse sen så förstår vi, hans rike är av en annan värld och han förvandlar människor inifrån och ut. De flydde, som jag sa, lärjungarna. Men deras kamp för Jesu rike, den är på ett annat plan. Och så är det också idag. Kristna använder inte vapen. De har andra metoder och vägar för att etablera Guds rike. Fridens furste, kärlekens källa, sanningens styrka kommer alltid verka inifrån och ut. Och det börjar faktiskt med dig och mig, vårt innersta. När vi överlämnar våra liv åt Jesus och säger du är Herre. När vi omvänder oss från vår synd och ber om förlåtelse. När vi låter Jesus få herravälde. Då börjar någonting helt nytt. Vi lever inte för oss själva. Vi lever för honom som har älskat oss och gett sitt liv för oss. Vi följer honom som gick hela vägen för våran skull. Han är Herre. Och när vi möter ondska, när vi möter synd, när vi möter den onde Satan själv så behöver vi förstås ha andliga vapen. Vi behöver ha förlåtelse i våra hjärtan. Vi behöver ha försoningens ande, att vi kan försonas. När människor ångrar sig så måste vi vara beredda. Och när människor vill komma så ska vi ta emot dem. Vi ska ha kraft att bryta mot syndens makt. Hur gör vi det? Jo, det gör vi genom att Jesus får våra liv. Att vi vet i frälsningen så har synden inte makten. Han har brutit syndens makt. Och vi kan få mod och vilja att följa sanningen. Jesus talar om sanningen. Han vittnar om sanningen. Sanningen är den som gör oss fria. Att lyssna till sanningens röst, det är att vittna om det som man har varit med om också med Jesus. För dig och mig är ett problem, tror jag, idag att vi ibland blir lite för tysta med våran tro. Vi har sanningen i oss, men den behöver få en röst också i sammanhang vi är i. Ni vet, vi möter högmod, vi möter så mycket som liksom finns i vårt samhälle, och många människor är rädda för att vittna idag. Människor vågar inte i rättegång säga sanningen, för det blir konsekvenser när man gör det. Precis som det blir för våra förföljda syskon. När de vittnar om sanningen så får det konsekvenser. Och Jesus vill ge dig och mig mod att stå för sanningen. Det finns en sanning som är absolut, och det är Jesus själv. Allt han säger, allt han gör är sant, och vi kan lita på det. Till slut är det faktiskt så här. Nu kanske inte går fred och växla där den bilden. Men det är det här andra bibelordet. Och det här, ni behöver inte få fram det kanske. Jag kan läsa, säga. Ni vet, i himlen så visar det vad som händer också på jorden. När Uppenbarelseboken beskriver det här. Att det var en strid i himlen. Och ängeln, Mikael och hela andevärlden stred mot draken. Alltså fienden, djävulen. Och så står det att djävulen var inte stark nog. Han blev nedkastad till jorden. Och han som är den ormen eller djävulen eller Satan, han förleder hela världen, står det. Han kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Vad händer då? I himlen så säger en röst: nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud och väldet hans morde. För våra bröders åklagare är nedkastad, han som dag och natt anklagar dem inför vår Gud. Så kommer den här versen: de övervann honom, alltså djävulen, genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem, men ve dig, du jord och du hav, för djävulen har stigit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. Med andra ord förklarar Bibeln det här. Djävulen vet att hans tid är kort. Han försöker att dra med sig så många som möjligt i sitt fall. Ibland skrämmer han människor till detta. Men ibland så lurar han människor. Det sker massa i vår värld idag som är så tydligt vad djävulen håller på med. Massa grejer. Och det är lögner och det är förtal och det är orättvisa och allt. Men vi ser att Gud håller sitt rike. Han bygger sitt rike. Och det gör han när vi kopplar ihop med lammets blod. Det här har korset, det är bättre att picka däråt. Lammets blod är det som vi har fäst våra liv vid. Det är Jesus. Det är Jesus och hans seger som är vår räddning. Men också att vi med vårt vittnesbörd står för det. Att du som har Jesus i ditt hjärta också säger: Jesus, jag vill stå för dig. Jag vill säga det som är sant. Jag vill med min mun också bekänna dig när det sätts på sin spets saker och ting. När det är snack i jobbet och skolan, så vill jag stå för dig, Jesus. Jag vill säga som det är. Jag vill stå för sanningen. Det är inte jag som blir upphöjd. Det är ju Jesus som har gett det här till mig. Han har gett det till dig. Och det är en sanning här att man älskar inte sitt eget liv högre än det som Jesus har gjort. Jag tänker vi ska be nu. Och vi ska be för, förstås för oss själva, och tänka: åh Jesus, hur gör jag när jag ställs inför val, inför press som jag utsätts för? Vilken väg tar jag? Hur kan jag visa på Guds rike? Hur kan jag visa på att Jesu rike är av en annan värld? Hur kan jag besegra det onda med det goda? Varför ska jag svara med ont när jag möter ont? Hur ska jag kunna visa? Jag vet att jag behöver den helige andes kraft i mitt liv. Om du aldrig har bett om den helige ande, så förstår du nog när jag berättar det här att du behöver honom. Och ber honom om hjälp och kraft. Han är sanningens ande. Han ger dig mod att stå för Jesus också idag. Så att du och jag kan vara tjänare för det riket som kommer. För Jesus, han kommer. Han kommer i makt att regera tills Gud ut i alla blir allt. Så är vårt hopp. Alla tungor ska bekänna att Jesus är Herre. Alla knän ska böjas att han, inför honom. Det här är ingen utopi, vänner. Det sker den dag när Jesus kommer tillbaka. Men innan dess har vi någonting kvar. Det kanske är det svåraste kvar. Det kanske är de svåraste länderna och människorna är kvar. Men låt oss inte ge upp när det sista är kvar. Låt oss tänka istället. Det måste kosta något. Det kostar allt för Jesus. Det måste kosta oss något, som Paulus säger. Vad som fattas av Kristus lidanden för evangeliets skull. För församlingens skull över världen. Det lider jag i min egen kropp. Kan vi säga så? Att vi är beredda på att lida för att evangeliet ska nå alla. Också de där det är som svårast och hårdast. Fästena som finns kvar. Vi ber. Jesus, jag vill be för oss alla att vi krokar fast i dig på ett ännu djupare sätt. Att vår kärlek till dig inte ska vackla, Herre, utan den ska fördjupas. Kom, helige ande, och fördjupa vår samhörighet, vår kärlek till dig, Jesus. Hjälp oss att förstå hur mycket du älskar oss. Hur mycket vi behöver dig. Hur mycket du kan göra i och genom oss när vi litar på dig, när vi följer dig. Och Herre, vill vi be att du låter oss av nåd följa och bekänna dig oavsett vad vi möter i vår vardag. Jag ber om ett tydligt vittnesbörd från var och en av oss och från hela församlingen om vem du är. Att du är Herre, att du är kung, att du kommer, att du har makten, att du älskar människorna, att du gav ditt liv, att du vill räddning, du vill hjälpa människor, du vill rädda dem från mörker, från förhopplösheten, från ondskan som hotar oss alla. Men Herre, du ger oss räddning och du har makt, Herre, över det onda. Och vi ber att du ska ge oss hopp och tro, att lita på att det här finns i oss och att vi kan räcka ut vår hand, att vi kan ge frälsningens budskap till människor som behöver dig idag. Och Herre, tänd en ny eld i församlingen, Herre, tänd en ny eld i allas hjärtan och använd oss för denna sena tid. Det är ingen klyscha, Herre, du kommer snart och vi tror, Herre, att det är en tid kvar och människor ska få nåd att vända om. Du dröjer ju för människans skull, för att vi ska få nåd. Och vi ber, Herre, om frälsning för hela vår bygd, människor som vi ber och har bett för länge. Ge oss nåd att hålla ut och lita på dig i både bön och tjänst, för ditt namns skull. Tack att du är hos oss, Herre. Amen.